inte kunde komma. Nu har vi kommit in i de där tiderna när det är mycket annat som sker på adventstiden. Men vi är här och vi säger särskilt välkommen till dig, Kjell. Välkommen tillbaka.
Ja. Tack så mycket.
Roligt att ha dig här igen. Ja. Och Jolina här också. Ja, oh, vad roligt. Vad roligt. Och Adam är här. Aj. Ja, vad roligt. Ja, oh, härligt. Härligt. Ja. Oh. Jag, Kjell och jag, vi känner ju varandra sedan barndomen, får vi säga. Och jag vet inte om du kommer ihåg, Kjell, att min pappa brukar sjunga en sång som heter "Det ska bli sista resan för mig". Är det någon som har hört den, eller? Det var en sång som pappa brukade sjunga. Och den sången har liksom några strofer har kommit till mig gång på gång. Men jag kunde inte hitta den och jag har letat på nätet. Men till slut hittade jag med Ny David. Han sjöng den för många, många år sedan. Och jag blev så glad när jag hittade den. För jag vet, jag kan se pappa framför mig när han sjöng den här sången. Det är många verser på den, men en vers är så här. Allt jag där ska få bära berätt åt mig är. Jag ej ens får min sångbok ta med. Och min dyrbara bibel som blev mig så kär ej behövs till min Jesus är där. Så är kören eller refrängen. När jag flyttar till himlen med gator av guld, vilken underbar dag det ska bli. Jag står färdig för flykt till den boning han byggt. Det ska bli sista resan för mig. Så härlig gammal sång. Men jag tänkte det, för det jag förknippade mycket med min pappa, det var hans sångbok och hans bibel. Jag tänker, inte ens det får han ta med.
Nej.
Han sjöng det. Och vi behöver inte ens bibeln den dagen. Fast det är en bok som har blivit oss så kär, så behövs den inte, för vår Jesus är där. Visst är det underbart? Ja. Jag tyckte det var så roligt när jag hittade den där sången. Ja, vad säger du, Kjell? Är du redo att ta över?
Ja.
Ja, det kanske du är. Ja. Ja, Herre, vi tackar dig för att du bara välsignar Kjell nu underbart, Herre. Tack Jesus att du är här nu, Herre. Och du vill tala till oss, Herre. Tack Jesus att du möter med vår längtan och våra behov. Herre, du vet precis vad vi behöver just idag. Och morgondagen känner vi inte, men vi känner honom som håller morgondagen i sina händer. Och vi tackar dig Jesus att du har berett den här dagen och du har också morgondagen i din hand. Tack att inte vi behöver bekymra oss, även om det mörknar och hårdnar där ute. Även om denna världen går mot sitt slut, så är det du som uppehåller morgondagen med ditt liv Jesus. För du är livets första. Du är livet själv, Herre. Så varför skulle vi frukta när du går med oss, Herre? Tack att det står också i ditt ord att du lämnar oss aldrig. Du överger oss aldrig. Du är trofast, Herre. Vi prisar dig, Herre. Tack Jesus att vi har fått en underbar framtid tillsammans med dig. Och det är en verklighet. Men Herre, vi ber också att vi ska få med många på den resan, på livsresan hem, Herre. Så att många får se och får lära känna dig, Herre. Jesus, vi ber, Herre, att vi allesammans ska få bli själavinnare, Herre. Jesus, vi tackar dig. Och att vi ska få möta dig snart, Jesus. Amen. 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 Tack och lov. Tack och lov. Amen. Varsågod, Kjell.
Amen. Amen. Gud är god. Amen. Gud är god. Även om man inte ser det i alla omständigheter. så är Gud god. När jag pratade med Bitte i måndags så satt jag i en hyrbil. För min bil hade gått sönder i Örnsköldsvik. Och jag pratade med Bitte och vad hon inte visste det var att mina tankar var fulla av oro. Men så skulle jag vara tvungen att stanna på ett ställe för att dels få mig någonting att äta och dels göra vad man behöver göra ibland. Ja. Och när jag står och tvättar händerna så säger jag på följande sätt: Gud, nu vill jag se hur du ordnar till det här. Jag hade fått veta att reparation och hyrbilar skulle gå till nästan 20 000 kronor. Och jag tänkte, jag har ju inga som helst möjligheter. En timme senare får jag ett telefonsamtal där det sägs att hela summan sätts in på mitt konto. Det är Jesus det. Det är Jesus det. Halleluja. Så gör Jesus. Och jag har fått lära mig genom tid som har gått att lita på Jesus. Även om man litar på Jesus så är du inte befriad från oron ändå. Det är du inte. Men du har en annan förtröstan till Herren. Och när du låter honom visa sig stor och mäktig och inte försöker lägga dig i själv, det är då han gör under. Det var meningen att vi skulle försökt sjunga en sång gemensamt här. Men vi får väl hålla de ansvariga som inte är här. Är det någon som har en segertoner med sig? Det är ju inte säkert. Det kan vara annorlunda text. Jag tror inte det skiljer så oerhört mycket. Du kan titta på den sången som heter Många år jag gick på syndens väg. Det står kanske Många år jag gick på syndens stig, tänkte ej på vad Jesus led för mig. Är det något i den? Men den är en så underbar sång. Och när jag var och besökte Boden nu så sjöng vi den här sången på en bönesamling. Och sen fick vi sjunga den i varje möte. Därför att det handlar om Golgata. Det handlar om Golgata. Och jag har poängterat det vid något tillfälle när jag har varit här. Att det är endast Golgata grund som håller. En annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd, nämligen Jesus Kristus. Och när Paulus skriver just de orden så var det därför att i församlingen i Korint så hade man börjat vilja göra en annan liten väg vid sidan om. Men Paulus han säger direkt: en annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd. Och vi vet att det var vid Golgata som vi blev frälsta. Det var när vi böjde oss för Jesus vid Golgata. Det var då vi mottog frälsningen. Det var då vi också mottog ett vidrörande till förnyelse, till upprättelse, till förvandling. Och allt vad som sker, det sker vid Golgata. Vi ska ha det så klart för oss att allt vad vi rör oss med, det grundar sig på Golgata. Och försöker man ta bort den grunden, då har vi ingenting kvar. Jag hörde det, det var en broder som berättade det för mig, det som han hade läst i Världen idag. Att kyrkorådet hade beslutat att nu var det inte så viktigt längre med människors frälsning, utan det viktigaste var människans lika värde. Men vänd på det då. Var någonstans får människan sitt rätta värde? Jo, i Jesus. Ja, halleluja. Så hur man än vänder på resonemanget, så kommer man inte bort ifrån frälsningen ändå. Halleluja. Halleluja, vi kommer inte bort ifrån det. Och det är därför att det finns ingen annan grund än Golgata. Halleluja. Halleluja. Far i Jesu namn, bara tackar vi dig för att vi i den här stunden får komma inför dig. Vi tackar dig, Far i Jesu namn, för vad du har berett för oss i denna gudstjänst och i detta möte. Och jag tackar dig, Far i Jesu namn, för att det inte är vi som har bestämt mötet här, utan det är du som har bestämt möte med oss idag. Jesus, jag lovar dig. Det är du som har sagt att vi skulle gå hit. Det är du som har ställt att vi skulle komma hit idag. Och därför, Herre, förväntar vi ifrån dig nu. Vi förväntar ifrån dig. Vi förväntar att du ska räcka ut din hand. Att du ska röra vid människor. Att du ska förändra situationer och lägen. Att du ska göra någonting nytt mitt ibland oss, halleluja. Du vill göra någonting nytt på de platser där vi bor, Jesus, jag bara lovar dig. Därför att den som är i oss är starkare än den som är i världen, halleluja. Och jag bara lovar dig nu, Far i Jesu namn. Låt ditt budskap gå ut, även det som går ut i eten. Bara låt det skära rakt igenom. Låt det leda människor till befrielse. Låt det leda människor till en förnyad kallelse. Låt det ge människor ett förnyat hopp. I Jesu namn, jag lovar dig. Tack för att du hör oss nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Åh Jesus, jag bara lovar dig, Far, i Jesu namn. Halleluja. Jag gjorde en resa till Norrland nu. Till övre Norrland. Och jag hoppas att det är ingen som säger som en broder sa till mig i Gällivare. Han sa på följande sätt. Jag kände, sa han, att jag skulle ringt till en person och sagt åt honom att komma till mötet. Men jag gjorde det aldrig. Men, sa han, jag kände att hela predikan var till honom. Och då sa jag detta till den mannen. Tror du inte att Gud talade till dem som var närvarande? Det kanske är första grunden. Att vara närvarande när Herren har ett budskap till oss. Halleluja. Och sista mötet jag predikade i Boden. Då bara upplevde jag det. Och det stod så klart för mig. Nu vet jag det att en predikan blir aldrig densamma från en plats till en annan. Men Herren sa det, samma text ska du utgå ifrån när du kommer till Linköping. Och det tänker jag göra nu när Herren har sagt det. Och då ska vi läsa med varandra ifrån första krönikebokens 4:e kapitel. Halleluja. Och där ska vi läsa om en broder som bara dyker upp en gång på Bibelns blad. En gång. Och den, han finns i ett väldigt kort sammanhang i det fjärde kapitlet, vers 9 och 10. Och det står så här: men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans moder hade gett honom namnet Jabes i det att hon sa: jag har fött honom med smärta. Och Jabes åkallade Israels Gud. Halleluja. Ska vi börja där? Jabes åkallade Israels Gud. Idag så är det ofta så, och det har jag märkt med mig själv, när ett problem dyker upp så vill jag gärna se hur jag ska kunna lösa det själv. Jag vill gärna se hur jag ska kunna fixa till det. Och varenda gång har det strulat till sig så att jag inte har kunnat lösa det. Varenda gång. Men när jag har börjat ropa till Herren och sagt: ge mig ledning, ge mig visdom, tala om för mig vad jag ska göra. Det var som när ett vattenrör behövde bytas hemma. Jag tänkte, jag stänger väl av vattnet själv. Jo du, det blev översvämning i lägenheten. Och då frågade jag Herren, vad ska jag göra? Ring rörmokare, sa han. Det var väl ganska givet. Men han är sådan. Han är sådan. Men Jabes åkallade Israels Gud. Och av det jag förstår av det här sammanhanget, så var inte Jabes ibland Israels folk. Men han åkallade Israels Gud. Och jag ska säga det, vänner, det är många som går förbi och kanske snappar upp ett litet ord här och där. Det är många som har varit här på den här platsen och hört evangelium predikas. Men man har inte varit avgjord för det som vi säger avgjorda och överlåtna till Jesus. Men det ska jag säga, tiden kommer när man ska börja anropa himmelens Gud. Tiden kommer när man börjar anropa himmelens Gud. Och då får man ledning och kraft till att gå till platsen Golgata som vi har sjungit om. Då händer det någonting. Jag ser det på min arbetsplats där jag jobbar till 80%. Jag ser det när jag vittnar för människor. Och jag har ju Ingelas man med mig där, Per Kårhammer. Han är med och han stöttar och han skjuter in ett ord här och där. Och jag är säker på att varje ord av vittnesbörd, av evangelium som blir uttalat, det är någonting som fäster i hjärtat. Det fäster i tanken. Och till slut börjar människan att anropa himmelens Gud. Halleluja. Därför ska vi aldrig sluta förkunna evangelium. Därför ska vi aldrig sluta upp med att vara frimodiga. Jag kommer mot slutet av predikan så kommer jag in på det ämnet med frimodighet. Men vi ska aldrig böja oss under det att vi ser ett motstånd. Vi ska aldrig böja oss under motståndet. Därför att i min bibel står det i Matteus 28 och 18: mig är given all makt i himmel och på jord. Ja, amen. Mig är given all makt i himmel och på jord. Och visa mig det bibelstället i Bibeln där det står att det är ändrat. Det är inte så lätt. Det finns inte. Det finns överhuvudtaget inte. Därför att det ord som Jesus uttalade, det är levande. Det är levande och det gäller från den stund. Och det gäller ända till dess vi är hemma i evigheten. Halleluja. Och vad säger då Jabes när han åkallar himmelens Gud? Han säger: o, att du ville välsigna mig. Att du ville välsigna mig. Ja, men Jabes, ska du inte be att han välsignar andra före dig då? Nej, var så egoistisk du kan när det gäller Guds välsignelser. Var så egoistisk du kan och be honom bara ösa över dig allt vad han har att ge dig. Och då får du uppleva vad som står i Efesierbrevets första kapitel och tredje vers. När Paulus skriver på följande sätt: välsignad vare vår Gud och Fader som i Jesus Kristus har gett oss en tiondel av den himmelska världens välsignelser. Står det så? Nej. Som har gett oss all den himmelska världens andliga välsignelser. Så står det. Halleluja. Ibland litar jag inte på den här bibeln, för den är tryckt i Skåne, och då vet jag inte om det är sant. Ja. Ja. Men att du ville välsigna mig. Vad tror du händer om du börjar be om Guds välsignelse över ditt liv? Vad tror du händer? Och sen när du har börjat be om välsignelse över ditt eget liv, så börjar du be om välsignelse över dina grannars liv. Så börjar du be om välsignelse över församlingen. Så börjar du be om välsignelse över ditt arbete. Så börjar du be om välsignelse var du än befinner dig. När jag nu var i Boden, så hände det sig en dag att jag skulle laga mat åt min bror och svägerska. Och jag åkte iväg till Kvantum och jag tyckte Herre var med på ett speciellt sätt. Det var så underbart den dagen. Det var helt underbart. Och när jag står vid skärkdisken och såg att det var kö framför, och så gick jag där vid skärkdisken fram och tillbaka och tittade vad jag ville ha. Och samtidigt gick jag och talade i tungor. Ja, jag gick och talade högt och ljudligt i tungor. Åh, snälla någon. Ja, vilka blickar jag fick, men det brydde jag mig inte om. Det brydde jag mig inte om, därför att Jesus var med mig. Han välsignade mig i den stunden. Han lät smörjelsen vara över mig. Halleluja. Och jag tror att det är någonting som vi måste riva ner. Det är den här försiktigheten och försyntheten, att det kanske kan stöta någon annan. Ja, om det stöter någon så är det inte mitt problem, då är det deras. Så enkelt är det. Och när jag och Per är på jobbet tillsammans, vi står och pratar, så har vi ju cirka 40 nyfikna människor som gärna vill komma och lyssna. Och de kommer. Och Per, han sa det till mig en gång: vad ska vi göra när de kommer? Vi fortsätter väl att prata om det vi höll på med, sa jag. Pratar vi om Herren, så pratar vi om Herren. Kommer det någon och lyssnar, så får de höra att vi pratar om Herren. Ja. Och det har jag sett, att den som det träffar, han stannar kvar och vill vara med i samtalet. Men de som inte vill bry sig, de åker fort därifrån. Men Jesus är det mest centrala som vi kan tänka oss. O, att du ville välsigna mig. Att du bara ville välsigna mig. Sen ber han en sak till. Han är frimodig, den här Jabes. O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område. Utvidga mitt område. Josuas första kapitel. Det talar Herren till Josua efter att Mose hade gått bort. Och så säger han: min tjänare Mose är död. Men led du det här folket över Jordan. Och så säger han: var ort som er fot beträder, den har jag givit er. Nu uppmanar jag inte människor att man ska tåga 7 varv runt Linköping eller någonting sånt. Det är inte det det handlar om. Men utvidga mitt område. Utvidga mitt område. Och tänk på det. Tänk på det att när du i tro tar ett steg och går emot mörkrets makter, så får mörkrets makter fly. Och du har intagit ett nytt område. Utvidga mitt område. Då talar han om väckelse här, den kära Jabes. Utvidga mitt område. Och jag tror det är profetiskt till frikyrka här. Utvidga vårt område. Amen. Halleluja. Utvidga vårt område. Och låt det inte bara stanna vid det lilla som vi ser. Utan utvidga vårt område så vi fyller hela lokalen. Utvidga vårt område så vi fyller hela lokalen. Och när du har utvidgat det så långt, så får vi leta efter en större lokal. Ja. Halleluja. Utvidga vårt område. Och jag vill säga det till dig, till oss som enskilda personer. När det gäller bönen om att utvidga vårt område, så upplever vi många gånger när vi är ansatta av djävulen, av mörkrets makter, och vi kan försöka befalla allting att bara fly undan och ge vika. Vi kanske får en liten ljusning, men efter en stund upplever vi att det är samma trängda läge igen. Då är det Golgata som gäller. Då är det Golgata som gäller. Då är det Golgata seger. Jag tror inte på människor som står och skriker: jag tar auktoritet över det ena och det andra. Jag tror inte på det. Därför att auktoriteten, den handlar om en sak. Den handlar om överlåtelse. Är du överlåten till Jesus, lika mycket som du är överlåten till Jesus, lika mycket har du auktoritet över din omgivning. Ja, det kanske är någonting som vi skulle tänka på. Men utvidga vårt område. Låt oss få se någonting nytt hända. Låt oss få det uppenbarat för oss vad du vill göra i denna tid. Låt oss få det uppenbarat för oss och led oss så att vi kan få nytta utav detta. Halleluja. Och så säger han en sak till: och låt din hand vara med mig. Amen. Nu börjar det bli starkt här. Nu börjar det bli väldigt starkt. Låt din hand vara med mig. Halleluja. Låt din hand vara med mig. Det betyder samma sak. Fatta du min hand och led mig. Låt din hand vara med mig. Halleluja. När Jesus gick runt och kallade sina lärjungar. Du kan hitta det i Matteus 4. när han går runt och kallar sina lärjungar, så kommer han till Petrus och Johannes. Och de sitter i båten och håller på att skölja sina nät. Och så helt plötsligt så kommer Jesus bara förbi och säger till Petrus: följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Det står mycket starkare i Lukas. Jag tror det är Lukas det 5:e kapitlet som det står i. När Jesus säger till Petrus och frågar honom: har du fått någonting idag? Har du fått någonting? Nej, jag har arbetat hela natten, säger Petrus. Men jag har inte fått någonting. Kasta ut näten på högra sidan om båten, säger Jesus. Ja, jag vet inte om Petrus bara hade kastat åt vänster innan, det vet jag inte. Det står det inget om. Men Jesus säger: kasta ut näten på högra sidan. Och detta är någonting som handlar om: låt din hand vara med mig. Låt din hand vara med mig. För Petrus, han får så mycket fisk så näten börjar gå sönder. Och han kallar på sina vänner och de kommer och fyller två båtar så de nästan börjar sjunka. Och vad säger Petrus då när han ser Jesus? Han kommer fram till honom. I ren ödmjukhet så kommer han fram till Petrus. Och så säger till Jesus. Och så säger Petrus de orden: gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa. Det kom någonting över Petrus. Men samtidigt när han fick kallelsen: följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Då är det samma sak som Jesus säger: oavsett vad du än tar dig för, när du vill följa mig så ska min hand vara med dig. Och det är samma sak som det jag ber: välsigna mig, utvidga mitt område och låt din hand vara med mig. Och jag tror det, vänner. Jag tror det. Det finns så oerhört många garderobsprofeter som håller på och säger än det ena, än det andra. Och till slut så vet man inte vad som är sanningen. Och det jag lider mest utav, det är när jag möter människor som vägrar delta i någon gemenskap. När jag möter människor som bara säger: nej, jag sitter hemma och läser Bibeln och jag får mina uppenbarelser. Och ibland kan man få vilka uppenbarelser som helst som inte ens är grundade på ordet. Men det handlar om, när jag ber om: låt din hand vara med mig, så betyder det att Herrens kraft ska följa med. Herrens kraft ska följa med. När Herren säger till dig: gå dit, så skickar han ju inte iväg dig ensam, utan han går med dig. Och det du ska frambära, det kommer att bära frukt. Så är det. Nu är det dags att vi går över till Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Jag sa att jag skulle nämna någonting om frimodighet. Och ibland har jag fått höra det: ja, det är lätt för dig att tala om frimodighet, du som står på talarstolar lite här och där. Det är lätt för dig att tala om frimodighet. Och då har jag bara sagt: om du bara visste vilken kamp det har varit för att komma dit, då skulle du inget säga. Det står ju så. Det hade ju hänt någonting i Apostlagärningarnas 3:e kapitel. Det hade hänt någonting. Det var så att det var en lam man som hade blivit framburen till sköna porten. Och han brukade antagligen sitta där för att Han försörjde sig på det sättet. Och kanske inte bara sig själv, utan det kanske var andra som också tog del av det. Men när han kommer dit och de sätter ner honom, så kommer Petrus och Johannes. De kommer gående. Och jag är säker på att Petrus och Johannes, de kanske samtalar om vad som hade hänt på första pingstdagen. För det var inte långt tillbaka i tiden. De kanske samtalar om, ja men Johannes, säger Petrus, såg du vad Herren gjorde där? Var det inte underbart med alla dessa som blev frälsta på en och samma dag? Och så kommer de fram till den här lame mannen som sitter där. Och någonting som har fascinerat mig i den texten, det är att Petrus och Johannes, de går inte förbi. De går inte förbi det behov de ser, utan de stannar mitt framför behovet. Och så säger de en sak som inte stämmer överens med någon ödmjukhetslära som jag har fått höra. De säger, se på oss. Ja, men kära någon Petrus, vad är det du står och säger? Se på oss. Vi är väl ingenting. Vi är ju ynkliga människor. Ja, bekänn du det så får du se vad som händer. Men gör som Petrus när han säger, se på oss, då säger han en helt annan sak också. När du ser mig här, stå framför dig, så ska du veta att jag är Jesu Kristi representant som står framför dig i denna stund. Och jag har någonting till dig. När mannen då tittar upp på Petrus och Johannes, så säger Petrus det, silver och guld har jag inte. Och då kan jag tänka mig, den första tanken hos mannen är, vad står du där för då? Men så säger han, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, säger han. Och så fattar han mannen vid handen. Och så säger han de orden, stå upp och gå. Och han reste mannen upp, och strax fick hans fötter och fotleder styrka. Så han började springa fram och tillbaka. Det står att han sprang och han hoppade och han prisade Gud. Halleluja. Lite mer liv och rörelse ibland oss kanske. Lite mer liv och rörelse ibland oss. För när Jesus gör ett under, då märks det också. Det kanske inte behöver vara stora under som vi kallar, men jag har sagt det, Jesus gör varken små eller stora under. Han gör bara under. Amen. Han gör bara under. Och nu ska jag säga en sak som hände på resan jag gjorde. Det kom en kvinna fram till förbön. Och hon sa att hon plågades av ett munsår på insidan av läppen. Och nu skulle hon till det stora sjukhuset som ligger mellan Luleå och Boden. Och där skulle de göra något ingrepp och lägga in någon form av dränering för att kunna rensa det här såret. Men hon sa det, vill du bara be för mig? Ja, visst vill jag det, sa jag. Visst vill jag be för dig. Jag bad bara en enkel bön om ett vidrörande från Herren. Att han skulle göra under. När jag åkte ner från Gävle i tisdag, så ringer min bror, och då hade den här kvinnan ringt till honom. För det var på tisdagen hon skulle vara inne på sjukhuset. Och då blev hon nästan utskälld. Ja. Vad kommer du hit för att ta platsen för frisk, för sjuka patienter, du som är frisk? Det fanns inget munsår. Det var slemhinnor som var lika fina som hos ett litet barn. Jesus gjorde det undret. Halleluja. Och inte blev det sämre under den, när han på lördagskvällen, en man kommer och blir frälst. Det är bara Jesus som kan göra sånt. Och all ära till Jesus. Halleluja. Halleluja. Men nu står det här i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. När Petrus och Johannes står inför stora rådet. Så står det från 8:e versen. Då sa Petrus till dem, uppfylld av helig ande: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag underkastas rannsakning för en god gärning mot en sjuk man och tillfrågas varigenom denne har blivit botad, så ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det är genom Jesus Kristus, Nazareens namn, han som ni har korsfäst men som Gud har uppväckt från de döda, att det är genom det namnet som denne man står inför er, frisk och färdig. Han, Jesus, är den stenen som av byggnadsmännen av er själva aktades för intet, men som har blivit en hörnsten. Och i ingen annan finnes frälsning, ej heller finns under namn under himmelen något annat namn bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. Amen. 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 Det finns inget annat namn. Oh, vad säger du om det, Buddha? Ja. Det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Och så läser vi den 13:e versen. Och när de såg Petrus och Johannes vara så frimodiga, olärda män ur folket, förundrade de sig. Och så kommer det en mening som jag älskar: men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus. Halleluja. Ja, de hade sett dem vandra tillsammans med Jesus. Men jag vill säga det: idag kan det synas vem du har varit tillsammans med. Har du varit tillsammans med Herren, så märks det. De märks det. Men det är ju inte slutkapitlet där. Utan Petrus och Johannes, de kommer ju tillbaka till församlingen och berättar vad stora rådet har talat om. Och då säger nu församlingen på följande sätt ifrån den 24:e versen. Då de hörde detta ropade de endräktigt till Gud och sa: Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Och du har genom vår fader Davids, din tjänares mun, sagt genom helig ande: varför larmade hedningarna och tänkte folken fåfänglighet? Jordens konungar trädde fram och förstarna församlade sig tillhopa mot Herren och hans moder. Ja, i sanning, det församlade sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus, mot honom som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus, med hedningarna och Israels folkstammar. Och de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt skulle ske. Och nu, Herre, se till deras hotelser. Längre blir inte bönen. än just det. Se till deras hotelse. Det är inte som vi skulle lagt flera timmar i bön på det. De säger bara, se till deras hotelser. Ja, vi hade bett om Gud om lindring. Vi hade bett Gud om att det skulle bli bättre och lättare för oss. Men det ber de inte om. Utan så står det, och giv dina tjänare att det med all frimodighet må förkunna ditt ord. Ja, det var väl lätt för församlingen att be det, för det var väl apostlarna de tänkte på där. Eller vad tror du, Bitte? Det tror inte jag. Det var hela församlingen som räknade sig som Guds tjänare. Hela församlingen räknar sig som Guds tjänare. Bland den största och till den minsta i församlingen så räknar man sig som Guds tjänare. Halleluja. Jag vet om en man i Värnamo. Han har fått flytta hem till Herren nu. Men han var kallad av Gud och han var ute och reste som evangelist. Men så föll han tillbaka i sprit och drogmissbruk. Och han var borta från Herren en längre tid. Men det fanns en man som bodde här i Linköping. Och jag tror ni kanske känner igen namnet om jag säger det. Det var K.G. Jonsson, Carl Gunnar Jonsson. Och han skulle iväg. Han skulle upp mot Timmersdala och ha en möteserie. Och så säger han till den här mannen och brodern. Nu ska jag be till Gud för dig att du blir frälst igen, sa han. Och han ber. Och så går det en natt. Så ringer K.G. Jonsson till honom igen och så säger han det. Packa din väska. Va? Säger den här mannen. Packa din väska. Ja, men jag ska ingenstans. Jo, du ska till Timmersdala med mig, säger K.G. Jonsson. Ja, du ska till Timmersdala med mig. Ja, men snälla K.G. Här kommer jag ur all världens misär. Jag luktar skunk, sa han. Det finns dusch, sa KG. Ja, det var bara att jag duschade av sig. Och ja, det blir så att den här mannen följer med. Jag vet inte om du kände igen Sten Stork i Värnamo. Jo, det är han jag talar om. Han följde med upp till Timmersdala och så skulle de ha första mötet. Och då säger KG till honom, i kväll ska jag vara tyst för du ska predika. Tala om att bli beroende av Herren. Tala om att bli beroende av Herren. Men Gud vare tack och lov. Sten, han var så nollställd så Herren kunde använda honom. Och det skedde under i det mötet. Därför att Gud av nåd hade upprättat en man som inte räknade sig för att vara för någonting. Och här har vi hela församlingen som ropar, giv dina tjänare att det med all frimodighet må förkunna ditt ord. Halleluja. Och då kanske det är det lilla vittnesbördet som är förkunnelsen av Herrens ord. Det kanske är det, den lilla handlingen som blir förkunnelsen av Guds ord. Och så står det vidare i den 30:e versen. För som jag ser det så har förkunnelsen av Guds ord, det har någonting annat med sig. Så står det i det att du Herre Du räcker ut din hand till att bota de sjuka. Och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänares namn. Jo, i det att du räcker ut din hand till att bota det sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänares namn. Men det började med att de bad om frimodighet. Det började med att de bad om frimodighet. Det började inte med att de började bedja om tecken och under. Det var inte det handlade om. Utan det handlade om frimodighet genom överlåtelse. Frimodighet genom överlåtelse. Halleluja. Och när de hade slutat att bedja skakades platsen där de var församlade. Och de blev alla uppfyllda av den helige ande. Och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Och när vi läser apostlagärningarna så ser vi bara efter Stefanos död. Så ser vi Filippus i Samaria när han predikar där. Och under tiden som han predikar så botades sjuka när han predikade. Och onda andar flög ut ur människor med höga skrik under tiden som han predikade. Det står inte att han sprang runt och bad för människor, utan när han predikade, när han förkunnade Guds ord, då hände det någonting. Och har Gud då förändrats på något sätt? Har Gud förändrats så att ja, nu måste det vara mer ceremoniellt? Nu måste det vara så att vi måste vänta till eftermötet innan någon kan få möta Gud. Aldrig någonsin. Vänd på mötet och börja med eftermötet istället. Ja, för det kanske sitter människor med som inte vet om de ska orka sitta med hela mötet. Vänd på eftermötet och be för varandra före mötet, så ska du få se vad som händer. Gud gör under. Gud gör under. Detta var det budskap Herren har lagt på mig för idag. Amen. Gud välsigna oss alla, vänner. Fader, så tackar jag dig nu. För det är bara du som vet vad som är i beredskap för det här mötet. Det är bara du som vet. Och nu tackar jag dig, Herre, för att du med all din nåd, all din kraft, all din smörjelse ville komma över oss var och en. I Jesu namn, för blodets skull. Amen.